Ja, Berit Simonsson, hon är inspiratör i Oasrörelsen, visst är det så? Och inspiratör, det är bara den som verkligen kan predika Guds ord så att folk blir riktigt inspirerade att läsa ordet. Och Berit, hon är en av mina personliga favoriter att lyssna på. Det visste hon ju inte när hon kom hit. Men så är det. Jag lyssnar på henne när jag klipper gräsmattan bland annat. Mycket meditativt och bra. Så det är inte bara i kyrkan man kan lyssna på Berit. Hon finns även på nätet. Och där har jag lyssnat. Men jag har också sett henne predika på en del ställen. Och jag har alltid blivit så berörd av det du har berättat. För du delar med dig på ett sätt så att man verkligen förstår vad du pratar om. Och det är det vi hoppas på nu, att du ska dela det Gud har gett dig att ge ut, det bröd som Gud har gett dig att ge vidare. Du får berätta lite mer om dig själv, presentera dig lite bättre än vad jag kunde göra. Ja, nu är det.
Vi lever i världens kanske mest sekulariserade land. det brukar sägas. Det ställer upp också. Ibland så kan ju vi som kristna då tänka, nej men alltså det här med Bibeln, det funkar inte. Vi får ligga lågt. Vi får inte vara så profilerade. Vi får vara lite försiktiga. Ni har säkert hört precis i dagarna om den gamla evangelisten Billy Graham. Det har funnits mycket om honom och av honom på internet om man ägnar sig åt det. Och jag har lyssnat ganska mycket och blivit så fascinerad av hur en person kan tala till miljontals människor så att människor vänder sig till Jesus Kristus och tar emot honom. Och det han säger, det är så enkelt som man blir nästan omskakad. Han säger, Gud älskar dig. Ja. Och så säger han, du är en syndare. Och så säger han, Jesus har dött för dig som syndare. Du får ta emot Jesus här i tiden. Och då får du evigt liv tillsammans med honom. Så enkelt. Och så griper det människors hjärta. Och jag blev så uppmuntrad när jag lyssnade på honom. Så tänkte att ja, så enkelt. Och så tydligt. Och så okomplicerat kan det vara. Jag lyssnade bland annat på en sån här studieprogram som Woody Allen från USA hade med Billy Graham 1969. Det var en åhörarskara då, och så var det Woody Allen och så satt han i varsin stol. Och ni vet, det var så härligt för att när Billy Graham satte sig i stolen så märkte man att all uppmärksamhet drogs till honom. Och så fick folk ställa frågor. Och då var det en person som ställde frågan så här. Och jag kunde riktigt känna att den här personen tänkte att nu ska jag sätta dit honom. Och personen frågade då, Mr. Graham, vad säger du om föräktenskapliga förbindelser? Du vet vilket sus genom församlingen det här 1969. Och då så säger han, sitter han i stolen där, tillbaka lutad, glad, frimodig. Och så säger han, det spelar ingen roll vad jag säger om föräktenskapliga förbindelser. Men Guds ord säger att det ska vi inte ägna oss åt. Och när man lyssnade på det riktigt märktes i lokalerna att alla kände att det han sa var sant. Oavsett om man tyckte om det eller inte. Så la sig på något sätt sanningen så tydligt bland människor. Vi möter människor, du och jag idag, med samma längtande hjärta och samma behov av att lära känna Jesus. Och då kan man undra, spelar Bibeln någon roll idag i världens mest sekulariserade land? Och då tänker jag få börja och berätta för er lite utifrån perspektiv på det här. Min man och jag, vi skulle byta dörrar i vårt hus i Varberg. Och då besökte vi firman som heter XL Bygg. Och när vi då hade bestämt oss om vilka dörrar vi skulle ha, så gick vi till den snälla mannen i kassan. Och då hände följande. Och det var så läckert. Då böjer han sig ner under disken. Och så tar han upp en stor pärm och lägger den med en dums på disken. Och så säger mannen så här. Ja, säger han. Han visste inte alls vilka vi var. Ja, säger han. Det här är den bästa bibeln man kan ha. Det här står allt man behöver veta. Och det var så uppmuntrande. Och med anledning av det så tänkte jag att börja lite grann och berätta för er om bibeln i Sverige. Alltså inte nödvändigtvis bibeln i kyrkorna, utan bibeln i Sverige. Det här var ett exempel med mannen på XL Bygg. Ett annat sånt här fascinerande exempel. Och jag tror att Gud ger oss de här intrycken till vår uppmuntran. Nästan lite blinkning i samförstånd från vår himmelska fader. Vänta nu här. Det här är inte passé. Det är aktuellt fortfarande. Jo, det andra som jag vill säga, det är bensinföretaget Statoil, som nu heter något annat, men ni vet vad jag menar. När man åker dit så tankar man, men går man in i butiken så kan man också handla en hel del andra saker. Man kan köpa godis om man vill det, och chips och tidningar och sådär. Och så har de ett ställ med CD-böcker. Många plockar åt sig sådana och stoppar in i bilen CD-spelare, de som fortfarande har så gamla bilar som man kan spela skivor på idag. Och bland dessa CD-böcker så finns det en röd, bland alla de andra. Och den här röda, den heter 100 minuter med Bibeln. För några år sedan så gjorde man en marknadsundersökning på Statoil. Just vad gäller de här CD-skivorna, CD-böckerna. Och man ville förstås undersöka vilka ska vi ha fler av. Vilka är det som folk köper mest av? Och dömer man alldeles förvåning då, när man går fram till på den här undersökningen, att den här skivan som heter 100 minuter med Bibel, den kom inte på första plats, men den kom på tredje plats. Av alla möjliga, alltså före Lisa Marco och alla andra, så kom skivan som heter CD-boken 100 minuter med Bibel. Och då kan man fundera över, det beror på en av två saker. Antingen så beror det på att en massa kristna har varit inne och stödköpt. Eller, mina vänner, så beror det faktiskt på att svensken, vem det nu är, när han eller hon är inne på Statoil och tankar, faktiskt plockar åt sig 100 minuter med Bibeln för att lyssna i sin skivspelare. Inte det fascinerande? I världens kanske mest sekulariserade land. En tredje sån här utifrån perspektiv, innan vi närmar oss centrum lite mer, så vill jag dela mer av min hobby. Jag har med mig delar av den i min väska här. Min hobby, den består av att samla på tidningar, böcker, annonser, om böcker och tidningar som i sin titel har ordet Bibel utan att vara biblar. Förstår du vad jag menar då? Och det här intresset, det vaknade för många år sedan när jag gick i bokhandeln och skulle ha en bok om svampar. Jag ville veta något mer än kantarell. Och då, bland alla böckerna där, så stod det en som heter Svampplockarens Bibel. Och jag som är hopplöst präglad tänkte, va? Och plockade ut den här då, men det fanns inga bibelor i den. Då klackade till i mig och jag tänkte, varför ger man ut en bok som har i sin titel ordet Bibel i världens kanske mest sekulariserade land? Och det där satte mig på spåret. Och sen dess så samlar jag. Och nu tänkte jag få demonstrera en del av min samling mot dig. Du säger inte främmande för det här heller. Men detta är en liten bråkdel som jag har tagit på mig. En liten bråkdel. Aftonbladet är faktiskt en väldigt stor hjälp i detta sammanhang. Aftonbladet ger ut många bilar. Här har vi en hockeybibel. Alltså jag har en halv meter hög tidningar och böcker hemma. Alltså jag har bara med mig några. Här är hockeybibel. Hur många bibelord innehåller denna tror ni? Ingen, just den här. Och skulle man, där finns fotbollsbibel och OS-bibel och allting. Och skulle man inte gilla den sortens sport, så kanske man tycker om motorbibel. Innehåller inte heller några bibelord. Och är man mera en djurvän, så kanske man hittar den här och gillar den. Det är ridsportbibel. Och skulle man säga inte alls vara lagd åt något sådant håll, utan mera sitta hemma och lyssna, och det är ju dags i dessa tider, så finns schlagerbibel. Mina vänner, ni kan inte ana hur mycket det finns. Det är helt otroligt. Och här då? Om någon väntar barn så finns gravidbibeln. Och det går. Och skulle ni sen behöva ge er ut på lite kroppsövningar så kan ni ägna er åt att läsa träningsbibel. Ja. Och är det någon som är mer intresserad av kläder och sådär så finns trendbibeln. Jag skulle kunna göra den här listan lång. Mycket, mycket längre än detta, men det räcker så här. Visst är det märkligt? Faktiskt. Och ingen av de här som ger ut dessa tidningar eller böcker gör ju det för att håna Bibeln. Gör de inte, för då skulle det inte vara säljande. Utan man ger ut de här publikationerna med ett enda syfte, och det är att vi ska köpa det. Att folk ska vilja köpa. Och är det inte då konstigt att man i titeln sätter ordet Bibeln? År 2018, i världens kanske mest sekulariserade land, så använder man ordet Bibel. Då måste vi fundera. Varför är det så? Vilka värdeord tror du att man tänker på när man ger ut den här tidningen? Vad är det man förknippar med Bibel? Nu tänkte jag göra något så hemskt, så jag tänkte be er att ni pratar med varandra. Och gör så här att jag tar tiden, och ni skämtar jag inte, ni får 30 sekunder på det. Och ni får luta till varandra två och två, och så försöker ni snabbt komma på vilka värdeord, vilka ord skulle ni tro att man förknippar med Bibeln eftersom man ger ut sådana här publikationer.
Utandad av Gud. Och det ordet heter på grekiska teopneustos.
theopneustos. Och det betyder bokstavligt talat att man gör en utandning. Tänk efter. Kan du minnas ett ställe väldigt tidigt i Bibelns historia när Gud andades på någon och något hände? Precis. Och vad hände med Adam när Gud andades på honom? Och kommer ni ihåg när Jesus efter uppståndelsen kommer där i Johannes evangeliet 20 kapitel och går genom stängda dörrar, och öppnar den här dörren säkert, men den här gången så gick han genom en stängd dörr. Och så säger han till lärarna: frid var det med er. Och så står det: så andades han på honom. Står det? Och från den stunden när Jesus andades på lärarna så skedde en förvandling. De fick liv. De fick mod. De blev frimodiga. Och de vågade gå ut ur det stängda rummet. Och då är det samma andedräkt som har andats in Guds ord. Och det betyder att när du och jag öppnar våra bilar, då andas Gud på oss. Då möter vi hans andedräkt. Och precis som Adam gjordes levande, och precis som lärjungarna där i Johannes 20 blev levande efterföljare, så när ordet andas på oss, då får vi del av det livet. Det är ett bildspråk detta, men ni förstår. Gud har andats in till andedräkt i ordet, och när vi öppnar det, då andas han. Och när jag är ute och håller föredrag om Bibeln, det händer ibland, då är det en sak som jag säger på alla platser, och nu ska jag säga den här. Och det är det att från den stunden du och jag öppnar våra bilar så här, så är det inte vi som behandlar Guds ord, utan det är Guds ord som behandlar oss. Och det är en jättestor skillnad. Det är inte vi som behandlar Guds ord, det vill säga att ta bort det vi inte gillar eller tycker att det skulle vara på ett annat sätt eller så, utan det är Guds ord som behandlar oss. Det vill säga, tala till oss, gör någonting med oss, skapar liv i oss, lägger tro i oss. Det händer någonting när Guds andedräkt andas på oss. Och så kommer ni ihåg kanske i evangelierna när Jesus talar, han är ju det levande ordet. När Jesus talar, då sker två saker. Dels så blir människor väldigt arga, en del, och andra blir väldigt glada. Det är aldrig någon som säger jasså. Det är aldrig någon som förhåller sig neutral till det, utan det händer någonting när Jesus kommer och när Jesus talar. Det händer till glädje och frälsning för en del, och det blir en stötesten för andra. Men ordet är aldrig verkningslöst eller neutralt, och det behöver vi komma ihåg. Vi behöver nog ha, både du och jag tror jag, ett helande i förhållande till Guds ord, därför att vi är barn av vår tid. Vi är också fostrade och uppfödda med att det här spelar ingen roll. Vi kan ju väl tippa och klistra er lite hur som helst. Det har väl ingen betydelse idag. Och så behöver vi ta till oss de här sanningarna nästan så mycket så att vi behöver ett personligt helande och ett förhållande till Guds ord. Ja, och då kan ni kanske komma ihåg, vi kan bläddra fram till Lukas evangeliets 4:e kapitel. Om ni har Bibeln med er, om någon har Bibeln i telefonen eller sådär, och låta bli att facebooka då. Förr kunde man säga att det kom när man var ute och höll föredrag att nu får ni stänga telefonerna. Det kan man inte göra. Nu så läser vi Bibeln i telefonen också. Och det var bra. Det, jag tycker att det man saknar föreslag i Bibelsällskapet, att de skulle ta fram en app med bibelprassel. Ja, nu kommer vi till Lukas evangeliets 4:e kapitel. Och då är det lika färdigt. Och Jesus driver ut den här onda anden. Och då står det i vers 36. Alla blev mycket häpna. Och så säger de till varandra: vad är det med hans ord? Alla blev mycket häpna och säger: vad är det med hans ord? Ser ni det? Med makt och myndighet befaller han de onda andarna, och de far ut. Alltså, människor märkte på den tiden att när Jesus talade, då var det särskilt. Det var något som gjorde att man lystrade. Och ett annat sånt exempel, det är Johannes evangeliets 7:e kapitel. När översteprästerna och stora rådet vill fånga Jesus, så skickar de ut tempelvakten med uppgift att ta fast Jesus. Men så kommer tempelvaktens soldater tillbaka tomhänta, och då frågar stora rådet översteprästerna: men vad har ni Jesus? Vi skulle ju ta med honom hit. Och då säger tempelvakten de här berömda orden. Man kan nästan höra hur de skakar på huvudet samtidigt, eller se. Säger de så här: aldrig har någon människa talat som den mannen talar. Alltså, på den tiden så märkte människor att det var något speciellt när Jesus talade. Och då är det så här att när du och jag slår upp våra bilar, då är det samma röst som möter oss. Det är samma röst som möter oss. Samma röst som den som gör där på Nya Testamentets tid. Det är samma röst som var igång i skapelsens början. Jag vet, Gud själv var den första i världshistorien som sa någonting. Den första som talade. Det var den första rösten som hördes i hela världshistorien. Och då säger Gud: var det, minns du? Och av det blev skapelsen, och så vidare. Det är samma ord. Det är samma röst. Det är samma kraft. En del människor har för sig att ja, men det var så länge sedan. Och man vet inte ens om det var så på riktigt. Och för den delen så har det gått så många tusen år. Och det är kanske så här med Guds ord, att det är som saft. Att det var saft. Det var koncentrerat från början. Men sen spär man ut den mer och mer med vatten. Och till slut blir det mer vatten. Att det skulle liksom vara process som Guds ord har gått igenom genom historiens gång. Men så är det inte. Det är samma ord. När vi undervisar konfirmander hemma, och gör ju kanske ni också, eller alfagrupper eller så, så brukar vi säga att det är ett levande ord. Det har jag förut. Och jag kommer ihåg en gång en kvinna i en av våra alfagrupper, när hon, ja, det var jag som hade glädjen att förstå vad hon pratade om det här, och så säger jag: och så förstår ni, det är så här, och så blir det ett levande ord. Och då flyger hon upp från sin stol. Hon var egenföretagare i sina bästa år, men inte speciellt kyrklig. Och så säger hon: va? Är det ett levande ord? Är det Guds ord? Då måste man ju lyssna på det. Vilken smocka för att handla. Hennes fräscha anslag till det här: va? Är det Guds ord? Är det ett levande ord? Ja, men då måste man ju lyssna på det. Då missar man någonting. Nu tänkte jag berätta ett personligt vittnesbörd som jag ibland gör. Apropå det här med att det är ett levande ord. Och jag tror säkert att du som sitter här skulle kunna dela likartade vittnesbörd om du fick tillfälle till det. Då är det så här med mig att jag har ingen som helst kristen uppväxt. Det är en bra familj och så, men vi fanns överhuvudtaget inte kyrkan på kartan. Vi gick inte ens i kyrkan första advent. Om det nu ska vara någon motstånd. Det fanns inte. Men på den platsen där jag växte upp så fanns det en präst. Och han hade hittat på att alla barn som gick i andra klass, de skulle gå till kyrkan vid ett speciellt tillfälle. Och så skulle de få ha sin egen bibel. Det fanns inte barnens bibel på den tiden, utan det var riktiga biblar. Jag har dem hemma fortfarande. Och det där var väldigt spännande. Och vi tränade hemma med våra fröken i klassrummen. För det var koordination också som krävdes. Man skulle både tacka prästen och ta emot bibeln. Och så skulle man liga eller bocka samtidigt. Det krävdes övning och tränade i klassrummet och så kom den stora dagen. Och det var jättemånga elever, det fyllde kyrkan. Jag tror att jag nästan kan peka ut var jag satt någonstans. Därför att det här är för mig en sån här oerhört minnesvärd stund. Och så fick alla gå fram, det tog lång tid, en och en. Och så fick man då tacka prästen för mobiler och niga eller bocka. Och när det var min tur så gjorde jag det också. Och det gick bra, så gick jag tillbaka med den här boken, med bäcken. Och då hade prästen skrivit på försättsbladet ett bibelord till var och en. Han hade säkert använt samma till många. Men det visste ju inte jag, det tänkte inte på, och det spelade ingen roll heller. Men i min bibel, på första bladet, så stod det något ganska konstigt. Jag vet, jag hade aldrig hållit en bibel för. Det var nytt. Och då stod det så här, det stod mitt namn, och sen stod det psalt. Och psalt var inte så självklart vad det var. Men då är det så här finurligt att saltaren, den är bibelns mittersta bok. Så slår man upp bara på måfå, så kommer man till den mittersta boken. Och det lyckades jag göra när jag satt där i väggen. Och sen räknade jag ut att jag har saltaren, det var det, och så var det 32:8 stod det. Och då letade jag, ledde den fram, och när jag läste det ordet, jag ska lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra, jag ska giva dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Vet du, när jag satt där då, helt obekant med allt detta, då bara visste jag att det här var sant. Jag kan inte förklara, jag kan inte bevisa, men jag är helt övertygad om det jag nu säger. Jag visste att det här var sant. Jag visste att den som talade till mig då fanns. Och jag visste att det gällde mig. Ett levande ord vi möter när vi öppnar. Och det ska du ha tilltro till. Alltså, vi ska inte låta oss nedslås av människor och säga, nej, det är så gammal, alltså. Det är så svåra ord och det är så konstiga saker, och tänk på att gammalt det står i min och sådär. Tänk på att det är Guds ord, levande, levande. Och det kan skapa liv, inte bara i oss, utan också i människor runt omkring oss. Och att vi därför skulle ha samma enkla, självklara, frimodiga förhållningssätt i Bibeln som Guds ord. Som till exempel Billy Graham här, i den här tv-showen som jag redan har gjort. Det är ett liv. Nu ska jag strax gå vidare. Jag har några punkter till innan det blir en liten paus. Men nu tänker jag att ni vänder er till varandra. Och så berättar du för den som sitter bredvid. Och det här behöver ni göra 35 sekunder på att göra. Du berättar för den som sitter bredvid om det är någonting i det jag hittills har sagt som du fortfarande kommer ihåg. Den där försåtliga frågan, Och den frågan, vet ni, den har inte klingat av. Utan den ekar fortfarande. Ända in i vår tid. Och frågan som man ställde var, skulle då Gud ha sagt? Underförstått, det var han inte. Det ska du inte bli av. Det kan du väl inte tro på. Tänk på den rösten fortfarande hörs genom hela historien. Och på grund av det så menar jag, det jag sa innan, att du och jag, vi behöver återta tillit till Guds ord. Förtroende för Guds ord. Det är lätt när man läser Psaltaren 23. Men det är inte lika lätt när man läser ställen som man inte gillar. Eller som man inte håller med om. Eller som man inte tycker om. Eller så. Vi behöver återta tillit och förtroende till Guds ord. Och skulle jag ge er två ord som ni skulle kunna använda och tänka på i ert förhållande till bibelläsning, så skulle det vara kärlek och vördnad. Kärlek och vördnad. En kärlek till Guds ord. Det är så här när man tittar ut över världen. Man tittar på de platser där kyrkor och församlingar växer. Och eller på platser där kristna blir martyrer och får lida för sin trons skull. Så är det två ord på B som alltid är förhärskande. Och det är bibel och bön. En kärlek till Guds ord. Som nästan gör att ordet är omissligt för dem. Och man är beredd att lida och dö för tro på Jesus Kristus. Bibeln blir någonting dyrbart. Kärlek och vördnad. Vördnad, det är när vi förstår att när man väntar det här. Om det är sant att det är Gud själv som talar till oss i den här boken, då är det ett heligt budskap. Då närmar vi oss den helige. Då är det han som talar till oss. Och att öppna sin bibel och tänka på sin bibel och arbeta med sin bibel utifrån kärlek och vördnad, det är ett annat perspektiv än ormens ingång. Eller hur? Kärlek och vördnad utesluter inte tvivel. Utesluter inte frågor. Utesluter inte forskning. Men man kommer in i de här områdena på ett annat sätt än via ormens dörrar. Ser ni till skillnad? Mm. Gud tål tvivel. Gud tål frågor. Och Gud tål forskning. Den som är sanning med stort S, det är klart att han gör. Det är vi som kanske inte tål det alltid. Han tål det. Men att komma in på det området via en annan ingång än ormens, mina vänner, det är viktigt för oss. Ja. Och här behöver vi verkligen återta tillit och förtröstan. Ett annat perspektiv, nu får ni många pusselbitar här. Jag kommer ihåg en gång när jag läste teologi i Lund, så hade vi en sån härlig professor. Han var ganska entusiastisk bitvis, och jag minns en gång när han sprang in i lektionssalen. Och så hade han något på hjärtat att han skulle förmedla då den här föreläsningen. Och så säger han, ja, säger han, idag har jag verkligen ingen röd tråd, men jag har en röd tofs med mig. Den här första stunden vi träffas, den blir kanske lite grann av det. En tofs till dig. Jag hoppas att alla delar är illröda. Här i Sverige så är det självklart att det finns bilar. Om du räknar efter, ta och tänk i 10 sekunder, så ska jag ställa en gallupundersökningsfråga sedan. Hur många bilar skulle du tro och gissa att du har hemma i dina bokhyllor? Eller dina lådor eller byråar eller vad du har någonstans? Hur många bilar tror du att du har hemma? Gör vi experimentet då? Vad är det frågan? Hur många har minst en handduk? Hur många har minst två? Hur många har minst tre? Fortfarande lika många ungefär. Hur många har minst fyra? Hur många har minst fem? Hur många har minst sex? Hur många har minst sju? Hur många har minst åtta? Nu stoppar vi där. Budskapet är tydligt, eller hur? Att äga en bibel i Sverige, det är självklart. Däremot är det kanske inte lika självklart att man läser den, men att man har den i sin bokhylla. Och man har flera. Så sin konfirmationsbibel, kanske någon man har ärvt från någon annan. Kanske någon man har köpt och så någon man läser. Ni vet säkert att på andra håll på jorden så är det inte lika självklart att äga en bibel. Det värsta exemplet, det vet vi, det är Nordkorea. Där, om du skulle äga en bibel, så får du inte en rättegång, utan du får en kula för pannan. Eller blir du skickad till arbetsläger och aldrig kommer tillbaka. Det är de kristnas villkor där. Det finns andra sådana länder också. Saudiarabien och många fler. Det märkliga är att människor verkar i sådana trakter längta efter att äga en bibel. Eller kanske bara en bibeldel. Eller kanske bara ett blad ur en bibel. Det har blivit, och det blir så värdefullt, så att man är beredd att riskera livet för att äga det som vi har fullt av hemma i boklinan. Det är så konstigt. Det verkar som att människor där och då på de ställena värdesätter Guds ord på ett sätt som vi kanske behöver återta. Eller vad tror du att människor har upptäckt som gör att man är beredd att riskera liv och hälsa för att äga en bibel? Det här som vi ägnar oss åt nu, det skulle ju vara förenad med livsfara om vi bodde i någon av dessa länder. Det var otänkbart att ni annonserade att det skulle vara en möteshelg med Berit Simonsson. Både ni och jag skulle åka dit. Kortare kvitt. Och här är vi. Vänd dig till den som sitter bredvid, och nu får du 25 sekunder på dig. Och försök beskriva, vad tror du att de här som verkligen bor på dessa svåra ställen och som längtar efter att äga en bibel, vad tror du det är i upptäckt? Vad tror du det är som gör att de längtar efter att äga biblar? Varsågoda, 25 sekunder. Och då var det så att vi hade inget sånt här härligt lovfrånstyr, utan det var alldeles tyst. Och det var till och med så att kaffeslingorna retade sig ut från församlingssalen som hade sin tid. Så det var inte så där, det var inte upplagt för att göra. Men vi gjorde det. Och så sa vi, om du finns här som vill ha hjälp med att börja på nytt med din personliga bibelläsning, då är du välkommen fram med din bibel. Och så beder vi en kort bön för dig. Vi tänkte kanske att de var tre, kanske. Eller sju. Och så smalde till vi och alla i bänkarna kom. Det var alldeles tyst. Och det var flera hundra människor. Det var en lång kö av människor som stod där med sina bilar. Alltså i svenska kyrkan. Med en längtan efter att men jag vill också börja på nytt. Jag behöver hjälp att börja på nytt. Det är viktiga saker vi pratar om. Det sista jag ska säga tror jag nu, det är att vi som bibelläsare, för det är det säkert de allra flesta av er, vi behöver börja på nytt många gånger. En del kanske för första gången, andra för hundrade gången. För så är det med oss, det vet vi. Vi startar med goda föresatser och så stupar vi någonstans på vägen. Och då behöver vi hjälp att komma igång igen. Ibland så säger vi, alltså, jag vill inte läsa Bibeln därför att det ger ingenting. Så kan det kännas ibland. Vissa gånger så är det som att Gud lyser med strålkastare på ett bibelsammanhang. Andra gånger så verkar det helt ödeltort. Och det är då vi säger, det ger ingenting. Nu tänkte jag lugna dig bara och säga, det gör ingenting att det inte ger något. För det gör alltid någonting med oss som läser. Ibland har vi de där underbara stunderna. Men ofta nog så är det de vanliga stunderna. Och vad gör du med oss då när vi läser Bibeln? Även när vi tycker att det inte ger någonting? Jo, det det gör är att det bygger ett förråd inom oss. Varje gång du läser Bibeln så byggs förrådet. Och förrådet består av kunskap, mina vänner. Det är inte så dumt att ha. Kunskap och kännedom om de bibliska sammanhangen. Förrådet består också av associationer. Jaha, jag läste om Abraham. Jaha, just det, jag vet inte vad jag får se det här. Det står om honom i Gamla testamentet också. Det är associationer. Hur man liksom kan väva den här väven av Bibelns berättelser och texter. Och så står det i Johannesevangeliet 14:26 ett bibelord som är intressant. Det står så här. Hjälparen, den heliga ande är ju det, ska lära er allt. Och så står det, och ska påminna er om allt vad Jesus har sagt. Och då tänker jag i min enkla hjärna att ska man påminna någon om någonting, då måste det finnas ett material att aktualisera. Det är förrådet. Det är förrådet. Och då kan det gå till så här, om jag får ge er ett tänkt exempel. Att du sitter och läser din bibel på morgonen, säg att du gör det på morgonen. Och så läser du Matteus evangeliets slut, där Jesus säger, se jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Och så tänker du att jag står du igen boken, det har jag hört 100 gånger. Det berör mig inte, det är ett sådant här gammalt vanligt bibelord, det säger ingenting till mig, det ger ingenting. Och så efter en liten stund så ringer telefonen. Och då är det din vän, den som ringer. Och som har ett sorgligt bekymmer, ett problem. Och du känner att du måste säga någonting nu. Då kommer hjälparen. Han som skulle påminna om allt vad Jesus har sagt. Och då börjar det ringa en klocka här uppe i huvudet. Och så börjar du komma ihåg vad du har sagt imorgon. Det där som du inte tyckte gav dig någonting. Vad var det jag läste? Jo, men det var Matteus där. När Jesus säger, se jag är med er alla dagar, inte tiden slut. Och plötsligt så börjar det glimra om det bibelordet. Och så kan du säga det till din vän i telefonen. För att i morse när jag läste min bibel, då läste jag att Jesus lovar att han ska vara med oss alla dagar. Både svåra dagar och goda dagar. Och jag tror faktiskt att det var ett bibelord som du just skulle ha. Ett enkelt exempel på hur det kan gå till när hjälparen aktualiserar det förordet som byggs. men hur mycket ska man läsa då? Ibland är vi så minimalistiska, vi säger att ja, men du behöver inte läsa mer än halv vers. Utan vi ska vända lite på det och säga att ta för dig lite mer. Läs en hel berättelse. Eller läs ett kapitel om dagen. Eller dela upp det på tre delar på dagen. Men läs lite mer eller lite mindre. Och när jag säger det, då tänker jag på mina, jag har fem söner. Och när barnen var tonåringar och lite där i krig, pojkarna, då var de extremt fotbollsintresserade. Min man och jag, vi trodde alltid att det var en mutation. Därför att vi inte alls sportintresserade. Men så var det i alla fall. Och då var man sportintresserad och fotbollsintresserad på en kväll. Gör man på måndag. Så går man på träningar på tisdag. Och så gör man det på onsdag. Och sen när det blir torsdag så kan man gå på fotbollsträning. Och så kan man göra det på fredag. Och då kan det hända att mamma som var lite korkad då, hon kunde säga så här, men alltså, nu har du varit på träning på måndag, på tisdag, på onsdag och torsdag. Måste du faktiskt gå på fotbollsträning på fredag också? Och då kunde 14-åringen himla med ögonen. Och så kunde han titta medlidsamt på mamma som var jag. Och så kunde han säga, morsa, det fattar du väl. Att om man inte går på träning, då kan man inte vara med också. Om man inte går på träning, då kan man inte vara med på matchen. Och det är faktiskt så här för dig och mig som kristna, det gäller oss också. För du och jag vet aldrig när matchen kommer. Den kan komma när du går på ICA och handlar och träffar någon som undrar varför du går i kyrkan. Eller den kan komma någon annan gång, kanske på fikarummet på arbetsplatsen. Om inte du har gått på träning, så blir det svårt. Så tänk på att när du läser, då bygger du det här goda förrådet. Och nu vill jag avsluta med ett bibelord som Paulus säger, sen ska ni få verkligen en rejäl och välförtjänt bensträckare. Paulus han säger så här till sina medkristna i andra Thessalonikerbrevets tredje kapitel, den första versen. Han ber om förbön. Och Paulus var ju en som kunde ha många böner. Rädda mig, hjälp mig, ge mig styrka, allsammans. Men när Paulus ska välja till sina medkristna om förbön, så har han ett speciellt bönämne. Och lyssna nu, så här säger han. Bed för oss, och så kommer det, att Herrens ord snabbt utbreder sig och blir ärat. Det är faktiskt hans bönämne. Bed för oss. Och bönämnet är att Herrens ord ska utbreda sig. Visst är det ett bönämne också för oss? Det ska dessutom gå snabbt för oss. Han lägger till det. Att Herrens ord snabbt ska utbreda sig. Och dessutom så ska det bli ärat. Inte föraktat. Inte illa sett. Inte hårdat. Vilket bönämne. Ska vi be om det? Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för Pauli bönämne som vi också gör till vårt bönämne. Och så ber vi dig för våra kyrkor och församlingar, för vår trakt, att ditt ord snabbt utbreder sig och blir ärat. Det ber vi dig om. Amen.
Klockan är 5 i. Vi återsamlas om en kvart. Så kör vi igen.